Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Radio Play.
Nu kör vi.
But yep. My body's telling me yes. Min cover av en låt jag inte ens vet vad det är för låt.
Ska jag hänga på? My body's telling me yes.
Vet du vad jag ska göra istället?
I'm a genie in a bottle. You gotta rub me the right way. Det är nu. Det är så kul att vara skit. Nu blir jag generad.
Nej, det blir inget.
Oh, fan.
Inget snus. Vi får inte typ göra mer så Brandsta City Släckers covers.
Så där va.
Exakt. Hur går det?
Nu gör vi en. Perfekt, jag slog en gravid kvinna i ansiktet.
Ah! Jag kommer inte ihåg hur låten går, men vi tar den.
Vi tar den sen.
Välkomna till Mord mot mord och veckans avsnitt som är avsnitt 118 eller 19.
Oh, gud, det är så många. Alltså vet du, jag tänkte på det. Det var någon som skrev i Facebookgruppen Mord mot mord podcast, kan man gå med om man vill.
Yep.
Som var så här, vilket är ert favoritavsnitt? Och så var det någon som bara, avsnitt 100. Man bara, hur är det ens möjligt att vi har gjort 100
ja,
avsnitt?
Ja, och alltså, förstår du länge sedan vi spelade in avsnitt 20 som någon också tipsade om? Alltså jag kommer ju inte ens ihåg alla vi har gjort i
Nej.
Podden.
Nej, men det är ju för fan.
Det är omöjligt.
Nej, men det är ju 240 fall typ. Det är jättemånga. Fruktansvärt många. Du, på tal om något helt annat.
Ja,
jag har en fråga. Jag har ett ämne som jag vill diskutera.
Okej. Har du gjort en mindmap?
Har jag gjort en nej, det har jag inte. Jo.
Vi hade alltså mindmap teknik som ett ämne på SO:n.
Alltså ibland tänker jag att du och jag är verkligen two different worlds.
Okej, fortsätt.
Ämnet är så här. Mm. Om Oscar skulle lämna dig för en annan person.
Taskigt.
Nej, men det här, nu ska jag berätta. Jag och Marcus har diskuterat här.
Mm.
Som vad som hade gjort mest ont. Okay. Alltså vilken typ av person. Min åsikt är att det hade varit värst för mig om det var någon som var typ som jag, fast bättre.
Ja, gud ja.
Men hans grej är alltså att han hade tyckt det var mycket jobbigare om det var någon som var helt annan. Typ att han var så här, om du hade blivit tillsammans med någon som var typ vd på något bolag, typ, det hade varit allra jobbigast. Medan alltså för mig är det verkligen, verkligen självklart att det är så här, ja, han ville ha samma sak. För han är så här, då är det som att allting vi hade var en lögn och du vill ha något helt annat. Men jag tänker så här, du vill ha exakt samma, fast mycket, mycket bättre. Och här kommer den här personen och är författare.
Mm. Ja, alltså jag är helt med dig.
Du är det?
Ja, gud ja. Alltså alltså 100%. 100%.
Så om du hade liksom, om Oscar hade lämnat dig för någon som var ännu bättre på matte,
då hade det gjort ont.
Exakt. Det hade
så ont.
Ja, men bra.
Okay. Nej, men jag förstår precis vad du menar, för då är det precis bara så här, okej, okay, det hon typ ser ut som jag fast det är snyggare.
Hon, större bröst.
Det har hon absolut. Det är inte ens svårt. Och hon kanske är så kommunikationsdirektör. Medan jag bara jobbar på en kommunikationsavdelning.
Och vet du vad hon gör?
Nej.
Spela tennis.
Fan. Hit it where it hurts.
Oj.
Karin.
Bipa det där. Kan du ställa upp? Vänta, ska jag göra den ännu längre? Vilken jävla... Nej. Just det, nu blev det som att jag skulle bipa. Bara bipa det där.
Jag håller helt med.
Jag är redan arg på henne.
Ja,
och alltså, nu är jag arg på Oscar.
Jag med. Kom ut om du törs.
Kom ut. Din nedrans fjomp.
Fjomp.
Gud. Jag har bara två lägen. Antingen är det väldigt grova påhopp eller väldigt
nedsliga. Verkligen. Det var som en kollega till mig när hon skulle svära.
Ja, ah, oh nej, vad sa hon?
Nej, men för hon har små barn. Och då sa hon så här, jävla. Nej, hon sa inte jävla. Hon sa så här, kula.
Men det kommer ju sluta med att barnen är konstiga som går runt och säger kula.
De kommer lära sig.
Ja, det är verkligen så.
Kuken och...
Har du några fler du vill droppa nu när du går igång?
Kuken. Fanskapet.
Nej, men. Fanskapet.
Det jag säger
det
aldrig.
Kommer de ju aldrig behöva lära sig. Nej. Puddebacken någon, för det är ingen som annan som kommer säga det.
Jag vill inte säga mer fula ord.
Kan du inte göra det så ber vi Oliver bipa alla. Oliver, nu kommer Anna säga ett par fula ord. Jag vill att du bipar dem.
Jag vet inte. Jag kan ingen mer.
Men du kan ju säga bipa det.
Karin, du försöker lura in mig på dåligheter.
Japp. Det är det jag håller på med.
Nu går du och tvättar din mun med tvål och vatten.
Såpa.
Nej, jag hade blivit mer ledsen om Oskar lämnade mig för en bättre version av mig än någon som var helt annan.
Ja, jag fattar inte det. Jag fattar inte hur han tänker. Men jag vet vad, jag tror att han tänker att det inte finns någon bättre version av honom. Och let's be honest, det gör det.
Nej.
Nej.
Men
ja. Ja, men bra.
Men han kanske skulle känna sig mer hotad så av att du...
Men
typ
jag
fattar så här...
inte det. Jag förstår inte hur man kan vara hotad av någon som är helt annan.
Nej.
Ja.
Ja, jag vet inte heller.
Har du något som du kan tipsa folk om? Vänta, när vi släpper det här avsnittet...
Då har jag ett barn typ, eller?
Du har typ det, eller? Då har vi ett barn.
Kanske att jag har du, det. Jag har förmodligen gått över tiden.
Ja.
Vi hoppas att hon är här.
Det hoppas vi verkligen.
Och att allting har gått bra.
Japp. Och att vi fått se... Välkommen till
lilla skumpan.
Till lilla
skumpan. Jag kallar den inte för stumpan, utan jag kallar den för bara skumpan, för hon kommer bada i champagne. Nej, men om
lilla
det är någon
skumpan,
om
det är någon som, du kommer festa nu.
Om det är någon som kommer bada i champagne efter hon har kommit, så är det fan med jag. Yep. Inte hon.
Surpla.
Vet du, jag började faktiskt noja för häromdagen med bebisen. Vad... När navelsträngen skrumpnar ihop.
Men Anna...
Det är så många outforskade saker som man inte vet någonting om. Och det är en sån grej som jag kommer till... Alltså, du vet ju hur, alltså, jag kommer behöva ha typ alltså, tumvanta med tejp på. För du vet ju hur jag är med sårskorpor. Alltså, jag får inte pilla på den där naveln. Man kanske inte vill
men
det.
Men du, jag tror att du kommer annat för dig.
Ja. Okej, okay, jag
men
vet tänka
vad som gläder. Jag måste säga så här. Det här gläder mig, Anna. Du har alltså nojat så himla långt att du har kommit fram till det här nu. Och det tror jag är bra. Alltså det, jag tror att det är ett gott tecken, okay, för din process.
Bra. Tack. Det var i alla fall en sak jag tänkte på. Och sen så, och också så att jag har så semiföljt en influencer som jag inte alls följer egentligen. Utan anledningen till...
Du har gått in och smygkollat.
Ja, och enda anledningen till att jag följer henne är för att hon har varit 10 dagar före mig.
Ah. Ett försprång du omöjligt kan ta in.
Det kan du inte.
Nej.
Men hon har fött barn nu.
Ah, men... Vänta. När är din dag?
18 juni.
Gud, det är så snabbt.
Så hon födde typ 2 veckor tidigt. Och jag är så avundsjuk på henne. För att jag, men det ser så himla mysigt ut.
Ja, men det kommer.
Och du vet, nu blir jag bara så här... Tänk om jag måste gå över tiden i 3 månader.
Tänk. Ja.
Det är faktiskt inte så himla kul, har du tänkt på det?
Nej.
Men jag längtar så himla, jag längtar så himla mycket nu. Och så ser jag så här, när alla får sina barn, så längtar jag så sjukt mycket.
Jag fattar det. Men snart. Mm. Kanske samtidigt som den här podden kommer.
Kanske.
Gud vad spännande. Men du vet vad, om du någon gång ska kunna föda ditt barn, så är det lika bra att vi börjar spela in här på den.
Ja, ja, ja. Du, bara, sista, du sa ju också till Oskar häromdagen, för att han tycker alltid att jag går och lägger mig så himla tid, så här, men jag vill gå och lägga mig nu varje natt, för att då är jag en dag närmare.
Gullig. Du är söt. Du är bedårande.
Tack, tack skumpan.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Då ska jag börja.
Ja.
Idag. Det ska berätta om en jävla jävel.
Aha.
Pipa där. Det ska jag vara. Han har varit på min radar ett tag.
Okay.
Nu kände jag, nu är det dags. Jag ska idag prata om Marcel Petiot.
Mm-hmm.
En helt jävla galen fransman.
Okay.
Som misstänks ha mördat upp mot 67 personer.
Åh, jävlar.
Japp. Han föddes den 17 januari 1897 i... Fan.
Du kan.
Nej, för jag kan inte. Och grejen är att jag kollade upp det här. Alltså, för att jag ska slippa det här. Vet du vad jag kommer göra nu? Nu kommer jag söka på det här namnet på Wikipedia. Och sen kommer jag sätta på ljudet på din dator. Och så kommer jag tvinga Wikipedia att säga det åt mig.
Okej, okay, smart.
Varje gång. Jag har medvetet bara inte skrivit in det mer. Okej.
Okay. Auxerre.
Okej.
Okay. Auxerre.
Mm.
Där föddes han.
Okej. Okay.
Och det ligger typ 15 mil från Paris, om jag förstått det rätt. Mm. Han är smart, han läser som en 10-åring när han är 5. Han är också redan från början ett utåtagerande barn.
Yeah.
Här kommer ett exempel på det. När han var 11 år gammal tog han med sin pappas pistol till skolan och sköt det i klassrummet.
Det är verkligen en helt ny nivå av jag har käpp med mig idag till skolan.
Verkligen.
Som alla ska fråga om.
Har ni sett min nya hatt? Ja, och sen så försöker han också, alltså när han är i samma ålder, tvinga en av sina klasskamrater till sex.
Mm-hmm. Härligt.
11 år. Perfekt. Han går i sömnen. Han har någon slags kramper, om jag förstått det rätt. Kissar i sängen. Plågar eventuellt djur. Och han är också väldigt tidigt i kontakt med typ psykiatrin.
Mm-hmm.
Vilket jag tänker att man måste vara riktigt jävla jobbig om man liksom så tidiga 1900-talets Frankrike ska få gå till BUP.
Verkligen.
Då är man liksom, då är man out there.
Då är man verkligen det.
Så hans mamma dör 1912. Och då efter det så bor han med sin moster ett tag. Men han blir liksom religerad från massa olika skolor. På, det var kul. Det här beskrevs på, alltså översatt till engelska då, alltså om att han blev religerad på grund av overexcitement. och så, alltså det är liksom, han skickas runt mellan olika skolor helt enkelt. Mm. Han bor med sin pappa något tag och med sin moster något tag och sådär. Och som 17-åring då så har han gått vidare i sin kriminella bana och då har han liksom börjat tömma postboxar. Så stjäl han alla brev och sånt.
Mm.
Och det jag tänker, det skickades det... säkert pengar och liksom sådär med.
Ja. Så känns som att man typ gör ändå väldigt lite vinst.
Det tror jag. Men han vill nog mest hålla på.
Ja.
Det är en genomgående bana i hans karriär. Och han åker fast då, men bedöms alltså att vara icke tillräcklig på grund av sitt, så här, sitt psykiska tillstånd. Så han släpps fri. Han skickas runt mellan några fler skolor innan han 1915 lyckas ta examen från någon liksom så specialskola i Paris. Typ. Han är då ung under första världskriget över Malien. Så han, den här psykiskt sjuka tonåringen, ska förstås skickas ut i krig.
Jajamän.
Så att året efter att han går ut skolan så skickas han då till fronten för att strida i franska armén. Ett halvår in i den liksom tiden så skadas han av granater och typ även någon slags kemiskt vapen, alltså något slags liksom så här, någon rök eller något sånt typ. Och så fort han tillfrisknar liksom rent fysiskt så liksom alla säger typ så här, det är uppenbart att hans psykiska tillstånd har blivit liksom sämre av det här, men det skiter de i och så skickar de tillbaka honom ut i krig. Sen så grips han för att han har stulit filtar, brev och fotografier. I liksom militären.
Från och, andra som...
Ja, exakt. Och från något lager typ. Och så, då hamnar han på ett sjukhus där han utvärderas och man kommer återigen fram till att hans psykiska tillstånd gör att han inte kan dömas. Men man skickar också tillbaka honom till fronten. Och där har han liksom något slags sammanbrott. Och i juni 1918 så skjuter han sig själv i foten.
Alltså bokstavligt talat.
Exakt, exakt. Inte talesätt, utan literally. Och i september samma år, så det hände i juni, i september skickar de tillbaka honom till kriget.
Men vad fan?
Och där blir det liksom till slut så här, Han skickar att han, du vet, att han hamnar på något till sjukhus typ. Och där säger läkaren att han lider av bland annat depression, minnesförluster, insomnia och självmordstankar. Och det till slut räcker för att han ska få lämna armén.
Ja, bra.
Det tog sin
lilla finally.
Exakt. Så han får ut någon så här veteran. Veteran säger man inte på svenska.
Ex-soldat.
Ex-militär. Ja, men alltså någon inte. Sån, ja. Nej, inte heller.
Någon slags pension.
För folk som har varit i armén liksom.
Och det är sen, någon slags sjukpension i Sverige.
Ja, ja men exakt, det är nog lite så. Och sen så händer det här.
Okej.
Det finns något program för folk som har varit i militären som liksom, där de kan utbilda sig typ snabbare än vanliga utbildningar för att de ska komma ut i arbetslivet.
Okej. Inte för att de är dubbelt så smarta.
Nej, alltså han går ju då 8 månader där.
Mm.
Och har därefter grundläggande läkarutbildning.
Fan, vad skakigt. Nej, nej.
Och sen behöver man göra 2 år tror jag som någon slags AT-läkare eller whatever.
2 operationer.
Ja, 2, exakt.
Sen är man klar.
Ja, men så han gör typ så här praktik
okay.
på något mentalsjukhus i 2 år. Mm-hmm. Och sen är han liksom fullfjädrad läkare.
Fy fan, vad inte härligt.
Och då var jag bara, nu ska
man börja. Är det här 1925 typ eller?
Ja, exakt, typ tidigt 1920-tal. Mm. Han flyttade då till en by som heter Villeneuve Surion.
Mm.
Tackar. Och den ligger då ganska nära den här stan som jag inte kommer uttala namnet på igen. Nej. Där han växte upp. Där startar han då sin liksom, läkarpraktik. Och han jobbar lite med PR när han sitter igång. Och det så att han gör det att han delar ut flygblad där han snackar skit om de andra läkarna i staden.
Det är fan den mest stabila taktiken.
Det är så kul att göra det som läkare.
Och alltså, jag har hört att de blev typ förgiftade på den där mottagningen där borta.
Jag har hört att de inte att de har gått en hel läkarutbildning. Nej, men, och det han säger då...
Nej. Han tar det som en skrytchans. För de tog det 5 år. För mig tog det 8 månader. Kom till mig om du vill ha hjälp snabbt.
Starkt, det märks att du har jobbat på PR-byrå innan. Du kan dina vinklar. Men nej, det han säger då är att de är gamla. Och han är ung. Och nu när det händer så mycket inom medicinen så behövs det en ung person. Varför? Som kan hålla sig up to speed med ny läkarkonst.
Okay.
Och grejen är att det funkar ganska bra. Så han kör på och liksom får ganska mycket patienter. Problemet är att han har lite börjat knarka. Så det är lite jobbigt.
Okay.
Och
sin egen den medicinen han har? Eller?
Exakt. Mm. Jag tror att he's getting high on his own supply.
Mm.
Men det finns även andra då. Han är väldigt förtjust i att skriva ut väldigt mycket läkemedel.
Mm.
Och gärna beroende från kallande yeah. till folk. Det finns någon historia om att typ en farmaceut är så här, nu har du skrivit ut väldigt mycket smärtstillande till den här bebisen.
Mm.
Han bara, men den där bebisen är jättejobbig typ. Vad ska du bry dig om det? Och den är bara jobbig mot sin mamma.
Okay.
Han har liksom en flytande inställning till det här att läkare ska typ så.
Som det verkar som att många andra läkare typ i USA som skrivit opioider till höger och vänster
ja.
Har copy-pastat rakt av.
Japp, exakt. De har alltså bild på honom på sina praktik.
Goals, 8 månader.
Mottagningar heter det. 8 månader, fastest doctor in the world. Jag tänker typ, det här har jag liksom hittat på själv. Eller det här är bara hur jag föreställer mig det. Jag föreställer mig det att han har byggt en hel by där alla typ är knarkare nu.
Mm. Kanske han har.
Han har också på med lite andra scams vid sidan av. Han lyckas typ lösa så att han... han får betalt, hans patienter betalar för när de har varit hos honom.
Mm.
Men han styr så att de också... Så att alltså typ det är som att han med säger till staten att de inte har råd att betala. Så att de betalar, så han får dubbelt betalt.
Lite försäkrings...
Han får betalt från, ja, exakt. Så han får betalt både från staten och från patienterna. Mm. Så han liksom får dubbelt pröjs typ. Han stjäl väl egentligen från alla han kommer åt, kan man säga.
Helt rätt.
Patienter, främlingar, kompisar, familjemedlemmar. Hans brorsa har tagit för vana att när han har varit på, Marcel har varit på middag hos dem, så kollar han alltid igenom hans fickor innan han går.
Fan!
Han gör sin grej. Han gör verkligen sin grej. Och samtidigt som han gör det då så får han då fortfarande den här pensionen för att han är psykiskt sjuk liksom. Mm. Och han blir också typ så här löpande utvärderad av läkare som fortsätter komma fram till att så här, ah, nej, han är ju han
är kan ju, de inte stänga ner hans klinik?
Jag vet, det är helt sjukt. Man tror att Marcel Petitot kan ha mördat sitt första offer under redan under den här tiden då.
Mm.
För han inleder en affär med en patients dotter. Hon heter Louise Delavaux och försvinner i maj 1926 efter att det har varit inbrott i hennes hus och sen har huset brunnit ned.
Mm.
Och grannar säger att de har sett Marcel under den här tiden typ bära in en så här stor kista typ i sin bil.
Mm.
Och det är typ en liknande kista som sen hittas i en å med en kvinnokropp som inte går att identifiera i. Men polisen avskriver det som att hon har rypt.
Okej.
Okay. Perfekt.
Ja.
Samma år som det här händer bestämmer sig Marcel för att han ska bli borgmästare. Och där han har en ny taktik som är, men delvis så är han väl bara liksom, håller han väl på och sådär.
Mm.
Men han har en väldigt bra taktik under en debatt som är typ en av slutdebatterna, som är att när han är klar med sitt anförande så har han betalat en person för att avbryta debatten genom att dra elen i hela byn.
Okay.
Och sen tända lite eldar på olika ställen.
Okay.
Jag vet inte vad... den är inte supertydlig.
Nej.
Men det funkar jättebra. Han vinner och blir med liksom så jordskredsseger borgmästare.
Nej.
Han gift sig med en kvinna som heter Georgette och 1928 får de sin enda son, Gerhard.
Mm.
Marcel är tokig som borgmästare. Delvis är det ett problem att han stjäl väldigt mycket från stan. Alltså typ, delvis, han tar ju typ mutor och sånt där. Men han stjäl också från statskassan väldigt mycket. Okay. Och sådär. Vid ett tillfälle stjäl han en bastrumma från ett marching band. Och sen så åker han fast för att han har stulit olja. Alltså oljetunnor liksom.
Nej.
Han blir då av med sin borgmästartitel i starka 4 månader innan de är så här, nu kan du komma tillbaka igen. Marcel, din sköna
fan,
jävel.
Fan vad konstigt.
Man misstänker också att Marcel under den här tiden begår kan ha begått sitt andra mord. För det är då ytterligare en kvinna som man tror att han haft en affär med.
Mm.
Och hennes hus har det liksom varit inbrott i och det har brunnit ner. Och när man söker igenom det så hittar man hennes kropp. Hon heter Henriette. Och man hittar hennes kropp i vardagsrummet.
Mm.
Men hon har inte dött av elden utan hon har dött av trubbigt våld.
Ah, okay.
Och när man... kolla runt husen och de bor ute på landet någonstans. Det är liksom någon sån, jag tror att de är typ mjölkbönder eller någonting.
Mm.
Det här är så ett roligt bevis tycker jag. Att beviset är att man kan se att fotspår leder tillbaka till den här byn där han bor. det är inte rock solid.
Men också typ på en grusväg eller vadå?
Nej, men jag tänker, i mitt huvud så är det verkligen en åker.
Ah, okej.
Okay. Men återigen, det har jag hittat på.
Mm.
Och strax efter det så är det typ en man som heter Fisco i efternamn, åtminstone, jag vet inte vad han heter efternamn, förnamn. Han söker upp Marcel för att få behandling för sin reumatism.
Mm.
Och sen så får han en spruta och sen dör han 3 dagar senare.
Okej.
Okay. Men det är ingenting av det här som kommer göra att han blir av med borgmästarmakten.
Nej.
Utan till slut så är det typ att för många personer säger att han har stulit av dem.
Mm.
Alltså det är liksom hela stan är så här, våran borgmästare tagit allt jag äger.
Det är så sjukt.
Alltså han passar verkligen på hela tiden. Så kör han bara. Och det verkar mer som att han gör det som en, alltså att han är typ kleptoman.
Han är kleptoman.
Ja, exakt. Mm. Han utreds också för kleptomani senare.
Okay.
Sådär. Så det, de var ändå inne på det redan då kan man säga. men så här, han, ja men sagt, folk tycker att han har stulit för jävla mycket. I augusti 1931 så blir han avstängd igen. Och då avgår han. Men alltså han är ändå så pass populär att hela kommunfullmäktige avgår i sympati med honom.
Men gud.
Alltså folk älskar honom.
Men det är så sjukt.
Det är jättes...
Ser han väldigt trevlig ut eller?
Nej men jag tror att han är karismatisk typ. Mm. Och manipulativ tror jag. Han får också plats i kommunfullmäktige själv.
Mm.
Sådär. Han är typ någon rådgivare kanske. Men den blir han av med när det kommer fram till att han stjäl el från byn. Hur gör man ens?
Hur gör man det?
Han har väl antagit att han har typ tjuvkopplat i ledningen eller
fan vad roligt.
Men när det kommer fram så har han redan lämnat byn och flyttat till Paris med sin fru och sitt barn. Där startar han upp en ny mottagning där han påstår att han kan allt, typ. Alltså han har ju som sagt sjukt nog vissa medicinska liksom, så, diplom eller whatever. Men han hittar på så jävla många olika saker som han säger att han har gjort och typ jobbat med och sådär. Bland annat så påstår han att han har varit läkare på ett mentalsjukhus där han har varit inlagd. Sånt håller han på med ganska
han
mycket.
Han finns i alla fall med i något slags
ja, men exakt, där. Ja. Exakt. Och på franska verkar det som att det bara är någon ganska liten skillnad på orden. Så det gör han. Han sätter alltså upp en skylt utanför sin mottagning. Där det alltså den är liksom, det står så många saker på den. Att han kan liksom, alltså hans expertis inom så många områden. Att andra läkare klagar till myndigheterna och han måste ta ner sin skylt.
Den hade man ju tagit som en varningsklocka om någon bara hade så här rabblat upp.
Ah, ja, gud ja. Nej, jag kan ju allt. Inga problem. Okej. Han kör då ändå på med sådana grejer. Du vet så här. Liksom överutskriva smärtstillande och andra liksom beroendeframkallande mediciner. Han felbehandlar folk lite hur som helst. Och så genomför han då aborter som är olagliga vid den här tillfället, vid den här tiden. Så bara där kan man ju tänka sig hur många typ namnlösa offer som, liksom, som finns. Han får något slags uppdrag. Jag förstår inte riktigt vad det är. Men han blir typ utsatt till rättsläkare eller någonting.
Mm-hmm.
Så att han kan skriva döds...
Certificates.
Ja, vad fan heter det på svenska?
Intyg.
Dödsintyg. Så att han blir ansvarig för att göra det liksom.
Mm-hmm.
Men även under den tiden så verkar det som att han stjäl väldigt mycket från de som är döda. Typ. Han håller på. Nu ska vi se. Okej. Andra världskriget is a brewing.
Mm.
Och det är då en möjlighet som Marcel inte tänker gå miste om.
Nej.
Och i början så, han, alltså typ så skriver han ut intyg, falska intyg om typ folks om liksom fysiska skador och sådär, som ska göra att de ska inte behöva åka till Tyskland och bli typ slavarbetare. Nej. I fabriker. Och sen så börjar han också behandla folk som kommer hem från kriget och sådär liksom.
Mm.
Och det är ju bra, såklart. Men det är ju liksom inte som att han gör det som någon slags fin grej, utan han vill ju bara ha pengar. Och han fortsätter skriva ut jättemycket mediciner och gör liksom gärna folk till typ knarkare. 1942 försvinner två personer som sökt sig till honom för att få ut medicin.
Mm.
Och ingen vet vad som har hänt dem. Typ.
Fan vad weird.
Yep, it's getting weirder. Han påstår att han är med i franska motståndsrörelsen.
Mm.
Att han har uppfunnit ett vapen som dödar tyskar utan att det märks under en rättsmedicinsk undersökning.
Mm.
Och att han även har gillat, liksom, alltså satt upp bomber.
Alltså ett kemiskt vapen typ.
Ja, exakt. Han har även då lagt ut bomber och typ gillat lite andra fällor runt om i Paris för de här tyskarna. Och han börjar också hjälpa folk att fly från Frankrike till Sydamerika. Mycket judar men också typ motståndsmän och liksom brottslingar och sådär.
Mm.
Och 1943 så grips han och hans kumpaner av Gestapo för att de gör det här då.
Mm.
Och under 8 månader torteras Marcel och hans polare för att de då ska berätta mer om sin verksamhet där de skapat flyktvägar för judar typ. Men Marcel berättar absolut ingenting.
Nej.
Och anledningen att han inte berättar någonting är för att han har ingenting att berätta. Han har helt tittat på att han är med i de här hemliga organisationerna.
Aha.
Och han hjälper ju då inte människor som söker sig till dem. Honom. Exakt. Nej. Han tar deras pengar och mördar dem. Alltså det är så ont.
Det är så ont.
Det är så fruktansvärt ont att det är liksom så här, det är liksom, du vet så här, franska judar som är så här: okej, nu måste vi ta oss härifrån.
Fy
för annars kommer
fan.
Vi hamna i läger typ. Ger honom sina sista besparingar och för att komma till Sydamerika.
Många nivåer av evil verkligen.
Ja, jag vet. Det är verkligen fruktansvärt. Okej, den 11 mars 1944 så knackar en granne på Marcel Petiots dörr på Rue La Lesure.
Mm.
Södra vägen. Kanske, hittade på. Nummer 21 var det i alla fall.
Jättebra.
Och han har då liksom tröttnat på, alltså både han och de andra grannarna har tröttnat på att det kommer typ en illa luktande rök från huset och en illa luktande doft typ från Marcells lägenhet. Och det har pågått i typ flera dagar. Och de är liksom så här, nu är det fan nog typ. Så man knackar på, men Marcel är inte hemma. Utan han har lämnat en lapp där det står att han kommer borta under en månad och anger typ en ny adress som man ska så här skicka vidare post till. Och så där. Så att grannarna går till polisen istället. Och de kommer dit och intervjuar personer som liksom så här pratar om, eller förhör, eller vad fan polisen gör. De pratar om att typ Marcel har haft ganska mycket konstiga vanor för sig. Mm. Bland annat så har han liksom...
Vet, men nu bor han inte med sin fru, eller?
Han har två boenden.
Okay.
Så det här är ett, och sen så har han då det här andra. Liksom.
Okay.
Dit han vill ha posten. Mm. Nej, men så där, de har liksom sett honom typ komma så kanske typ en mindre lastbil och lasta ut och lasta in typ 40-50 resväskor mitt i natten typ. Mm. Vid ett annat tillfälle så är det typ så här att det är liksom säckar som lastas ut, att det händer grejer, ja, på ett weird sätt liksom. Så att polisen ringer Marcel, för han är inte där. Och de ringer honom på det här nya stället. Och han bara, har ni gått in i lägenheten?
Mm.
De bara, nej, det har vi inte gjort. Han bara, okej, gör inte det. Jag kommer om en kvart.
Mm.
De väntar en halvtimme.
Mm.
Han har inte kommit. Då går de in ändå. Och eftersom det är liksom, i den här röken då, så börjar de att skicka in brandmän. Och de här brandmännen går ner i källaren, för det är liksom där brännaren är. Och sen kommer de upp och alltså kräks liksom.
Oh.
Och typ att brandchefen säger till polisen bara så här, ah, där har ni typ ert jobb framför er liksom.
Usch.
Så sen så går de då, polisen går ner och där hittar de så jävla vidriga saker. För i den här källaren så eldas då alltså kroppar. Och de ser en arm typ hänga ut ur liksom ugnen typ, eller ur den här liksom eldstaden exakt. Det ligger en hög med aska blandat med benbitar i ett hörn. Det finns liksom rester av kroppar typ överallt. Man hittar också ett ljudisolerat rum med typ kedjor.
Nej.
Och typ ett sånt titthål liksom i dörren.
Är det några människor där?
Nej.
Mm.
Och man hittar kroppar på gården som är typ lite halvt nedgrävda. Man hittar i hans lägenhet kroppsdelar och resväskor som är liksom så här, det är många personer.
Gud vad hemskt.
Så vid första anblick kan man konstatera att minst 10 kroppar har styckats där liksom. Men
inte.
Man är liksom redan från början typ supersäker.
Man vet att det är fler.
Det är fler.
Mm.
De hittar också bland annat kloroform, stryknin och typ andra så här gifter. Och heroin och morfin. Enligt en text som jag läste, 50 gånger mer än vad en läkare borde ha vid den här tiden. Marcel kommer till lägenheten.
Han går och åker liksom dit.
Han åker dit. Och han är så här, okej, killar, vi har ett problem. Som ni säkert förstår är ju de som ni har hittat här nere tyskar och nazisympatisörer, landsförrädare som jag eller folk i mitt nätverk har mördat. Liksom.
Mm.
Först säger han att han inte mördat någon, tror jag, utan att de har dumpat kroppar där. Liksom. Och han bara, jag är medlem i motståndsrörelsen och nu när tyskarna kommer veta det här, då förstår ju ni att mitt liv är ju fara nu.
Mm.
Det här är ju så här super, super farligt. Så jag måste verkligen åka hem. För där har jag typ 300 dokument som det är livsfarligt om det kommer sig i tyskarnas händer.
Okay.
Så jag måste elda upp dem. Cyklar han hem igen och typ ska ta tag i det här och hem till den här lägenheten.
Mm.
Polisen är så här, japp, du vet, fattar du hur mycket folk hatar tyskar i Paris vid den här tiden? Ja. Typ. Så de släpper iväg honom, han cyklar iväg och sen försvinner han i 7 månader.
Oh, vart tar han vägen då?
Men jag tänker att det är ganska tacksamt att gömma sig i ett land där det är så mycket kaos.
Mm.
Alltså han stannar ju kvar i Paris.
Fan vad sjukt.
Han byter namn. Skaffa skägg.
Ja, det är ju
alltid bra.
Alltid ett bra sätt.
Och han joinar typ, alltså han går med i liksom typ armén. Och där, eftersom han har så himla många så goda referenser och så stora kunskaper, så blir han snabbt kapten. Så han är liksom kapten typ i franska armén precis på slutet, liksom någon lite så privat armé eller så på slutet liksom. Men även bor han alltså hemma hos olika patienter. För att han har sagt till dem att han bara, jag måste ju gömma mig för jag är liksom en hjälte och tyskarna vill ju mörda mig typ. Och folk är såhär, japp, varsågod, välkommen in typ. Men det blir problem för att jag tror att det är så att två av hans soldater rånmördar en person framför flera vittnen. Och när några andra personer i hans liksom bataljon eller whatever kommer till honom och är såhär, du, de här två har gjort det här. Då slänger han dem som har berättat om det. Alltså då typ slänger han in dem i liksom häktet istället för att gripa dem som har mördat en person. Okay. Så det får lite uppmärksamhet kan man säga. Och sen så skrivs också en artikel i en tidning i Paris som handlar om att så här, om honom och att han inte alls är typ en hjälte.
Okay.
Och då skriver han typ ett brev till sin kompis och du vet så här, går i clinch typ, förklarar bort liksom det som sägs i artikeln. Och när polisen vet, alltså polisen får tag på brevet och vet så här, okej, han är kvar i Paris liksom. Till slut blir han erkänd och grips på en tunnelbanestation den 31 oktober 1944. Och när han grips så har han jättemycket pengar på sig, men också 50 olika falska ID-handlingar.
Jävlar.
Alltså det är så många.
Men är det att han har tagit från sina offer då, tror du, eller?
Jag vet inte. Eller om det är så att det är falska ID-handlingar. Så det då borde
det
vara
att det var mycket lättare att göra förr. Att det var typ så här, man skrev ett papper typ.
Alltså verkligen sant. Man målade med namn, en teckning.
Typ.
Japp. Okej. Han håller då fast vid att hans offer har varit nazister och landsförrädare. Mm. Och han säger då att de har dumpats där av folk i hans underjordiska nätverk. Men ingen i liksom motståndsrörelsen bekräftar typ att han har varit, åtminstone inte att han har varit en ledare där.
Nej.
Det finns någon som är så här, men han dök upp någon gång liksom, men inte mer än så typ. Och han säger också att ganska många av de liksom misstänkta offren faktiskt är i Sydamerika. Och de bara, varför har vi inte hittat något som tyder på att de lever? Han bara, Sydamerika är stort.
Det har han ju rätt i.
Jag vet, men ändå störig. Till slut så åtalar man honom för morden, alltså för 27 mord. Och det är allihopa liksom, polisen är ju såhär, han har mördat folk för pengar. Det är liksom det som har hänt. Och det här är några av hans offer. Alla är inte namngivna. Nelly Denise Hotan, som var gravid.
Nej.
Och gick till honom för att göra en abort.
Nej.
Yep. Paul Leon Braunberger, som är en äldre judisk man som vill fly med sin fru. Ivan Dreyfus, som också är judisk, en judisk man. Och han blev tvingad av en Gestapo-agent att söka upp Marcel för att försöka liksom kolla flyktvägen.
Mm-hmm.
Och sen sågs han aldrig till igen. Alltså han skulle posa som en person som ville fly typ. Nu ska vi se. Han, en hel familjen Kneller, hittas i Rivers, vad heter den? Sen heter den. Sign. I saw the sign. Familjen Wolf, de behöver också fly från landet och de hittas. Jag vet inte om det bara är de som är identifierade, men det beskrivs som att det är familjen Wolf och sex av deras vänner som hittas. Han mördade också sexarbetare. Några av dem var Claudia Chamou, François Albertini och Annette Bassett-Recro. Så han har, alltså det han har gjort är att han har valt ut några av samhällets absolut mest utsatta personer. För att han bryr sig ju inte ett piss. Han vill ju bara ha deras pengar. Och du vet, han kan inte ens behöva pengar. Det är liksom inte det som...
Och man undrar också typ så här, hur mycket pengar har den där stackars gravida kvinnan som ska gå för att göra abort?
Alltså han vill ju mörda.
Det handlar ju, exakt. Det känns ju helt obvious att får ut någonting av det.
Okej, han erkänner då att han har mördat 19 av de här 27 under rättegången. Men han säger att alla är liksom
tyska
nazister. Eller man bara, just det. Det är nog väldigt, väldigt likely att den här gamla judiska gubben och hans fru, de var nog nazisympatisörer. Låter superroligt. Och han är liksom så här, jag är en fransk hjälte. Och det finns också de som typ tror på honom, alltså som fortfarande håller liksom fast vid att hans advokat har något anförande typ, och att folk typ applåderar i rättssalen. Han är förstås också väldigt engagerad i sin egen rättegång och förhör folk och sånt.
Härligt.
Domaren och juryn, det är någon sån kombinerat system där, de överlägger i 3 timmar och efter det så dömer de honom till döden. By guillotine. Och först så måste de, han ska liksom avrättas på något specifikt datum. Det skjuts upp för att it's been a problem with the guillotine. Så de måste ta in
den. Den har inte använts sedan Marie Antoinette.
Verkligen. Rostat. Så de måste få tag på en ny. Okay. Så de får in en replacement guillotine.
Sjukt.
Och morgonen den 25 maj så ska han då till slut avrättas. Han erbjuds ett glas rom. Mm. Vilket tydligen var en
inte grej. Min drink of choice.
Nej, men det var tydligen en tradition. Mm. Han tackar också nej till det.
Okay.
Så inte hans drink of choice heller. Däremot accepterar han han tar emot en cigarett som han röker. Han går med på att träffa fängelseprästen, men bara för sin frus skull. För att hon ska, jag vet inte, tänka att han har fått peace eller någonting. Mm. Han säger själv att han är inte religiös och han har ingenting på sitt samvete.
Nej.
När han går fram till guillotinen är han liksom lugn, verkar oberörd. Han beskrivs typ, det är någon som beskriver det som att det är så här, att det är lite som att han bara går in till kontoret på morgonen. Alltså du vet verkligen ingenting typ. Och innan han spänns fast så här, tittar han upp på dem som är där och säger så här: mina herrar, jag föreslår att ni inte tittar. Det här kommer inte bli trevligt.
Fy fan.
4:55 på morgonen slår guillotinen ner och Marcel dör 48 år gammal.
Mm.
Enligt ryktet, enligt sägnen, så liksom hade hans huvud, hans ansikte ett leende när huvudet rullade ner i korgen.
Alltså, jag tycker det är jätteläskigt. Jag förstår att giljotin typ inte är så farligt, det är för att det går väldigt fort. Men det är någonting som är så sjukt läskigt med att så här...
Panik. Och man tror då att han kan ha dödat så många som 63 personer.
Jag tänker att han har dödat ännu fler.
Ja, nej men och det är typ det att de är liksom så här,
då har de räknat lågt.
Over liksom, precis. Och jag har då läst en text av Michael Newton som var jättebra och jag hittade den i typ arkiverad version från av Crime Library Serial Killers, men också av Murderpedia, All That's Interesting, People Pill och Wikipedia.
Wow.
Vilken jävla jävel va?
Vilken jävla jävel. En gammal fransk jävel.
En gammal jävla fransk jävel. Men det är någonting med en sån...
Alltså väldigt...
Alltså så lång... Du vet att han har gjort så mycket konstigheter.
Och ett... Ja.
Alltså utöver att han är ju fruktansvärt jävla obehaglig som mördar. Ja, det är ju så jävla upprörande.
Väldigt, väldigt läskigt. Och just att det här med folk som passar på att utnyttja en situation som är krig.
Liksom. Japp, en vidrig
och situation. Att folk flyr för att de har liksom, det är fucking genocide.
Ja, nej men alltså det är ju som typ en sån... Det är som en super extrem version av folk som är typ så här: ah, nu är det corona typ. Nu ska jag tjäna pengar på det här.
Permittera min personal.
Nu ska jag tjäna pengar på att typ så här, vad var det typ Katrin Sotimera ska påstå att man kunde typ köpa någon jävla olja av henne. Och som skulle typ hjälpa henne. Så här är coronatider. Man bara nej.
Fy fan. Väldigt spännande. Jag har aldrig hört talas om honom.
Har du inte det? Nej. Jag tror faktiskt att de har gjort det med Favorite Murder, men det är länge sedan.
Okej, då har jag hört
för att jag, det jag minns är ju, alltså delvis uppenbarligen de här fruktansvärda sakerna på slutet, men också just det här när han bara, nu ska jag bli borgmästare!
Det är väldigt roligt, och det känns lite som typ Trump.
Japp,
som bara, jag
vill det.
Jag bara, nu tänker jag bli det.
Ja, jag vill det.
Och då blev jag det.
Men och det som är fascinerande är att han har jättemycket folk som liksom stands by him hela vägen.
Ja. Han måste ju varit helt sjukt charmig och lyckats få folk att tro på hans lögner. Fransmän har ju det. Alltså vet jag tänker typ alla somrar jag har varit i Cannes.
Där har du blivit charmad.
Där har man blivit liksom charmad av både en och annan fransos.
Men det är
en annan podd.
Det är ett ämne för våra sexpositiva podd. Det här är den sexnegativa.
Det är det verkligen. Okej.
Okay. Yeah.
Tack snälla Karin.
Tack ska du ha Anna.
Karin, den här veckan sponsras ju vi av Biltema.
Det är bra att du informerar.
Visst är det? Alltså. Och Biltema är ju en helt otrolig butik. För de har ju
Allt.
Alltså vad man än kan tänkas behöva så finns det på Biltema.
Sist jag var på Biltema så skulle jag kanske typ så köpa lite olika krukor, alltså lite så trädgårdsgrejer. Ja. Slutade med att vi kom därifrån med en fiskehatt med korvar på.
På en sån sak.
Ja, det var underbart.
Och det som är så härligt med Biltema nu är att vi alla kommer ju tillbringa ganska mycket tid
hemma
i sommar. Antagligen.
Det kommer ju definitivt bli mycket mindre resande.
Det kommer det.
Ja.
Och på Biltema så finns det massa saker du kan handla där för att göra din sommar lite roligare.
Alltså det vi alla behöver i sommar är ju en studsmatta.
En studsmatta, kanske en grill att sätta ut på gården.
Kanske typ tälta.
Tälta.
Man kan köpa tält.
Kubb.
Även kubb.
Allt finns på Biltema. Och de har ju en otrolig tjänst.
Exakt, som heter
Köp och hämta.
Och där så kan man liksom sitta hemma. Man väljer alla sina härliga saker man vill ha på sommaren på biltima.se.
Mm.
Klickar ihop dem, lägger dem i en varukorg. Väl inne på korv nu.
Mm.
Och sen så kan man välja vilket varuhus man vill hämta dem på.
Exakt.
Så bara några timmar efter att man har plockat ihop sina varor på liksom deras webb så kan man hämta ut dem i butik.
Som du väljer själv, vilket varuhus som ligger närmst.
Det är superbra.
Det är superbra. Så gå in på biltema.se och
hitta dina grejer.
Exakt.
så ser vi till att den här sommaren
blir bra.
Nu löser vi det här.
Mm.
Ja.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Diane Allison Tilly föddes 1946 och växte upp i Waxahachie i Texas.
Mm.
Vet du det här eller?
Nej.
Du såg helt ut som att du visste vad det var.
Nej, jag ville visa att jag var...
Att du var engagerad.
Okay. Att jag var engagerad och även... jag ville ge dig bekräftelse.
Tack. Jag kände mig superbekräftad.
Ja, men också lite obekväm här.
Du såg bekräftad så att jag tänkte så här... Okej, hon vet vad det är jag ska berätta.
Nej, okay. Jag tror inte det.
Nej. När hon gick ur high school så bestämde hon sig för att vidareutbilda sig till lärare. Och hon pluggade först på Baylor University i Texas. Och sen så pluggade hon vidare och läste school administration på Trinity University i San Antonio, också i Texas.
Mm.
När hon var klar med sin utbildning så var hon med och grundade och började även jobba på någonting som heter Robbins Academy. Eller hon kan ha haft jobb innan, men där står den här nu. Eller där jag kommer vara i den här storyn, är hon på Robbins Academy som hon har varit med och startat och sen nu jobbar på. Robbins Academy är en skola som säger alltså, om sig själva att de är inte som alla andra, utan de är väldigt så här, inriktade på att hjälpa ungdomar som har det svårt.
Yep.
Vad det nu kan vara för olika saker. Diane var otroligt omtyckt av både sina kollegor och av sina studenter. Hon var till skillnad från många andra vuxna som de här ungdomarna träffade liksom, så valde hon att tro på dem och så här, ni kan göra precis vad ni vill bara ni liksom bestämmer för det. Hon trodde på alla människors bästa. Hon var verkligen en sån
bra lärare,
toppenlärare.
Men bra lärare är fan det finaste vi har.
Verkligen. Och många elever typ var så här, de såg henne typ som en extra förälder som de kunde prata med liksom saker om, som inte bara var skolan typ. En av hennes kollegor beskrev henne som så här: Diane was the heart of the school to the teacher as well as the students. Diane would never let students give up. Så hon verkar ha varit liksom så här, pushat dem men på rätt sätt liksom, att så här, peppat dem snarare än pushat dem.
Så fint.
Så fint. Alltså sådana människor, they deserve a prize, man.
Det gör de verkligen. Mm. Och också a pay raise.
Men jag skulle precis säga det. Och ordentlig lönebump.
Åh, fan.
Utöver då hennes skolbarn, som hon också såg som sina liksom, egna typ, så hade hon två egna barn. Och hon var frånskild. Vi befinner oss i år 2004.
Ja.
Så kvällen den 22 november 2004 så var livet liksom pretty much perfect för Diane. Hon var då 58 år gammal. Hon hade varit på någon så här skolgrej, någon happening i skolan, alltså på Robbins Academy. Och ett av hennes barn väntade Dianes andra barnbarn.
Yep.
Och hon själv skulle tillbringa, alltså Diane själv skulle tillbringa den kommande Thanksgiving-helgen med sin pojkvän som bodde i New York.
Huh.
Så hon har liksom, hon har det härligt i livet. Men tyvärr, eftersom vi är i en sån här podd, så kommer det här
att
ändras. Mm. För när hon håller på att packa ihop sina grejer för att resa dagen efter, så knackar det på dörren.
Nej.
Och utanför dörren, det regnar. Det är en sån regnkväll. Utanför dörren står en 15 år gamla Pearl Cruise. Och Diane och Pearl är bekanta med varandra för att Pearls pappa Ronnie har hjälpt Diane med så här lite trädgårdsarbete. Typ. Han har någon sån här, han klipper gräs och du vet, fixar i San Alamo
okay, ja.
I Texas. Och där jobbar han, eller han liksom sysselsätter sig med att typ, ja, vara trädgårdsmästare, fast inte trädgårdsmästare. Han typ klipper gräs.
Ja. Men då är man väl också trädgårdsmästare?
Jo, det är. Men mer att han typ så här delar... Alltså han är...
Du menar att han inte är arborist?
Tack. Typ så. Han verkar liksom...
Ja. Han är lite så handyman berätta, också.
Jag ska berätta mer om honom snart.
Mm. Gud, vi måste sluta gissa. Jag gissar, du vet.
Pearl berättar att hennes bil har slutat funka och att hon ska behöva komma in för att låna telefonen för att ringa någon som kan komma och hjälpa henne med att liksom få igång bilen eller typ bärga den därifrån. Och Diane, eftersom hon är typ världens godaste människa och typ älskar ungdomar, så vill hon såklart hjälpa den här barnet in need. Liksom. Så hon släpper in Pearl och bara självklart kom in, låna min telefon. Men det skulle hon inte ha gjort, för så fort Diana släppt in Pearl så är hon inte längre liksom den här...
Men hon var 15 år gammal.
Så är hon liksom inte längre en hjälplös ungdom, utan hon drar fram en pistol som hon sen riktar mot Diana samtidigt som hon öppnar typ köksdörren för sin pappa. Den 33 år gamla Ronnie Neal.
Vänta, det är alltså en 15-årig flicka och hennes pappa som är... Wow, okej.
Okay. Mm. Och Ronnie då, alltså pappan, har som sagt träffat Diane när han delade ut flyers för sin så här gardening, alltså gräsklippartjänst.
Mm.
Så hon var typ så här, de började typ snacka lite och han har också haft det lite så tufft. Så hon är typ bestämmer sig för att anlita honom. Och han inser då att hon är så här snäll person som också har väldigt gott ställt. Så han typ är lite så här, ja, men det här kan ju typ vara en bra kontakt, eller vet, det här kan vara en bra så här, människa. Så han typ berättar om sin familj, han berättar om sin situation, han berättar om Pearl. Och första gången han är där och klipper gräs och han berättar om Pearl, så ger Diane honom typ en så här gungställning. Som att det här kan du ge till din dotter, för han har typ ingenting att ge till sin dotter, liksom, säger han.
Mm.
Så hon är så här, men du kan ta den här, typ, jag har inga barn längre, eller små barn längre. Så här. Någon gång har han också med sig Pearl över till Diane. Så de, så att liksom, hon lär känna dem lite grann.
Yeah.
Och ja, hon litar på dem. Liksom. De verkar vara så här snälla människor typ. Men han bestämmer sig då för att utnyttja det här faktumet att Diane är så snäll och godtrogen. Så han bara, jag ska råna henne liksom, någon dag. Och med mig ska då ta min 15-åriga dotter. Så dagen efter det knackat på Dianes dörr, alltså den 23 november, så skulle Diane ha lämnat av kalkoner på Robbins Academy på vägen till hennes egna Thanksgiving-firande. Men när hon då inte dyker upp med de här kalkonerna så blir hennes kollegor jätteoroliga, eftersom det är så här, det är inte likt henne. Nej. Att inte bara dyka upp. Så de anmäler henne försvunnen och polisen börjar då undersöka vad som har hänt. Och de åker hem till henne, men där hittar de inte henne. Och
går de in i lägenheten?
Ja, exakt. Eller i huset. Och hon är inte där. Och Jag tror typ inte att det är så stöd. Alltså, vet, det kanske är någonting så här. Men de börjar i alla fall typ så att tracka vad som man kan, liksom, de behöver typ kolla så transaktioner som har gjorts, har de setts någonstans,
yeah.
De börjar höra sig för. Så när de då börjar se transaktioner som har gjort med hennes kort, så vänder poliserna liksom, riktar in sig fort på, eller direkt på Pearl och Ronnie, eller ja, på Ronnie, för att han har fångats på en övervakningskamera när han tar ut pengar på med Dianes kort.
Ja.
Så polisen, jag vet inte om de har koll på Ronnie och Pearl, men de får i alla fall det, för att de åker hem, eller inte hem, de åker till det motellet där Ronnie och Pearl bor för att liksom prata med dem om det här. Och när de kommer till deras rum så ser de att så här, okej, här är det massa grejer som är stöldgods som är taget från Pearls hem. Så de är bara så här, okej, ni är gripna liksom. Mm. Ni har stulit det här och ni finns också med på den här övervakningskameran där liksom, där ni har använt den här kvinnan som är saknads kort. Men trots att polisen har de här ändå ganska så tydliga bevisen att de har i alla fall rånat Diane, så förnekar de att de har någonting med hennes försvinnande att göra.
Att, men säger de så här, de bara, vi har tagit de här grejerna men vi vet inte vart hon är. Är det liksom där eller är det så här?
Vet inte.
Nej, det här är min nya dator.
Jag vet faktiskt inte. Jag tror att de säger, antagligen så är de väl första alternativet.
Ja.
Polisen plockar i alla fall in dem och liksom så här för vidare förhör. Och det typ dröjer ganska länge innan Pearl börjar prata.
För hon är jätteliten.
Och det är väldigt hemskt. Men till slut så säger Pearl så här, okej, jag vill i alla fall samarbeta om jag kan få göra en deal med åklagarna eller polisen eller vem det är man gör dealen med. Så Pearl berättar var polisen kan hitta Dianes kropp. Och kroppen ligger lite så här halvt gömd under en buske vid typ så här, du vet, en sån scenic route drive typ i närheten av någon sjö där de bor. Och Pearl börjar sen berätta då liksom vad som har hänt. Och hon berättar då att Ronnie och Pearl har gett sig dit för att råna Diane. Och när de väl är i huset så är de så här, men det finns typ inte tillräckligt mycket för oss att stjäla här. Så att vi får ta hennes kort och åka och typ så att be henne ge oss koden och sen åka och tömma kontot typ. Så de tar kortet och så försöker de tvinga fram Diane att ge koden. Och till slut så ger hon upp och bara så här, okej, koden är 1234. Eller vad den är. Och sen så...
Det var ett exempel.
Och det är inte min kod.
Nej.
Så Ronnie åker då till bankomaten för att ta ut pengar. Men när han kommer fram till bankomaten så har hon gett fel kod.
Oj.
Så han är
rasande.
Han blir inte glad när han upptäcker det. Så han åker tillbaka till Dianes hus och är alltså galen. Du vet, han är så här, din jävla pip, pip, pip. Ge mig koden, annars kommer jag döda din katt om du inte ger mig koden. Okay. Och du vet, han är helt så här skogstokig. Så det är han bara, okej. Koden är 4321.
Vilket är Annas riktiga kod.
Och då åker han iväg igen och länsar Dianes konto. Medan Pearl då vaktar med pistol. Alltså vaktar Diane under pistolhotet.
Jag kan inte släppa ungarna.
Hon är så ung. När han kommer tillbaka och har tömt Dianes konto så säger han åt henne att följa med honom in i hennes sovrum. Väl där inne så binder han hennes händer bakom hennes rygg och sätter ett örngott över huvudet. Han säger åt Pearl att rikta pistolen mot Dianes huvud under tiden som han sedan våldtar Diane.
Ursäkta. Åh, gud.
Ja. När han har våldtagit henne så tvingar han henne in i hennes egna bil och så kör de iväg alla tre till den här platsen. De stannar bilen och Ronnie tvingar Diane att gå ut. Och sen skjuter han henne. Först en gång och sen så fyra gånger till. Och sen så lämnar de henne lite så halvt om halvt gömd under den här busken.
Vad i helvete.
Så jävla hemskt. Och sen så åker de då till det här motellet där de två bor. När polisen liksom grottar vidare lite i varför Ronnie och Pearl har då rånmördat Diane, så dyker upp liksom en helt ny dimension av vidrighet i det här. För att det visar sig att Ronnie inte bara är liksom en allmänt shitty människa, utan han är också en otroligt shitty pappa. För Pearl har då henne, alltså Ronnie och Pearls mamma lever inte ihop. Och Pearl har rymt hemifrån liksom både en och två och typ 25 gånger under sitt liv. Och en av anledningarna till att hon gjorde det var för att hon blev utsatt för övergrepp av sin pappa. Precis innan mordet på Diane så har Pearl bott hos sin mormor efter att Pearls mamma har blivit av med vårdnaden om Pearl och Pearls 9 syskon. Men av någon anledning då så rymmer Pearl från sin mormor också och åker hem till sin pappa. Pearl var 13 år gammal första gången Ronnie utsatte henne för övergrepp hemma. Men han liksom, det slutade inte där, utan han utnyttjade henne och bestämde sig också för att sälja henne till andra män. För att typ finansiera sitt liv, typ så här, droger.
Vad i hela helvete.
Jag vet. Så Ronnie brukade hyra ett rum på ett motell där han då tog emot de här männen som han sen sålde då.
Och hon var typ
tonårsdotter till.
Ja. Fy fucking
man. Han såg också till typ att så här, förse sin dotter med diverse droger som han själv brukade, typ så marijuana, kokain och alkohol liksom. Så de typ missbrukade ihop, eller brukade ihop i alla fall. Och enligt Pearl då så visste hennes familj om vad hennes pappa utsatte henne för, men det var ingen som gjorde någonting för att stoppa det eller hjälpa henne i det. Och under tiden då som de mördade Diane så var Pearl gravid med något som skulle visa sig vara då hennes pappas barn.
Åh fy fan!
Så det är så jävla vidrigt.
Gud!
Jag vet, jag är hemskt ledsen för det här faktiskt.
Det här är fruktansvärt, verkligen.
Så Pearl vittnar mot sin pappa då i rättegången, och Ronnies försvar hävdar att det var Pearl som hade skjutit Diane, eftersom hon då enligt Ronnie och hans försvar hade blivit galen av svartsjuka.
Absolut.
När han våldtog Diane.
Absolut. Absolut. Åh gud.
Är det så jävla vidrigt.
Fuck you dude, alltså. Helvete.
Det är så jävla vidrigt. Rättegången pågår typ några månader eller något sånt där. Och 2006 så döms Ronnie för överlagt mord. Han döms till döden. Och Pearl, hon erkänner sig skyldig till typ delaktighet i mordet på Diane och döms till 30 år i fängelse. Men
ursäkta,
hon behöver bara sitta 3 år innan hon släpps fri.
Oj. För att det är helt absurt att hon ska dömas till 30 år i fängelse då.
Och precis. Och jag vet inte exakt, hon fick väl någon slags resningsgrej där. Ronnie då, som fick sitt dödsstraff, han tänker inte sitta och vänta på det. Utan 2010 så begick han självmord i sin cell genom att ta en överdos av, jag tror, antidepressiva. Som han då har liksom lyckats spara på när han har fått dem varje dag. Om det var vad det nu var för medicin. Och så han har liksom lyckats gömma dem och sen har han tagit alla piller på en gång. Oj, så han dog i 2010. Och jag vet faktiskt ingenting om Pearl idag och sådär.
Jag hoppas det löser.
Jag hoppas verkligen att det löser.
Helvete. Vad sorgligt.
Det är så sorgligt, för det är så sorgligt på två plan. För det är så sorgligt med den här fantastiska kvinnan som blir mördad av den här fruktansvärda mannen.
Sorgligt.
Och den här unga flickan som...
Som redan varit med om så jävla mycket skit. Av sin pappa. Alltså det är alltid det när man är så här... Fan, det är ni som ska...
Nej, ni ska skydda.
Försvara, exakt.
Nej, man blir så jävla arg. Jättesorgligt. Så det var mordet på Diane Tilly och den fruktansvärt hemska historien om Pearl Cruise.
Gud vad sorgligt.
Och jag har läst en text av Emily Thompson på Morbidology.
Ja. Yeah.
Som heter The Daughter and Father Killer, The Murder of Diane Tilly. En artikel på Forensic Files Now som heter Diane Tilly, A Texas Tragedy.
Ja. Yeah.
Och Murderpedia, of course. Och sen lite diverse artiklar på mysanantonio.com.
Perfekt. Mm. Tack så jättemycket. Det var fruktansvärt sorgligt.
Ja, det var hemskt.
Jättesorgligt.
Tack för dig, till dig också.
Tack för dig. Tack för att du finns.
Tack för att vi finns.
Och tack för att ni finns. Mm.
Och ni glömmer väl inte att gå med i vår Facebookgrupp Mord mot Mord podcast.
Podstore.se för merch. Merch.
Ni vill väl ha en sommar-tisha?
Ni vill väl ha en sommarpåse?
Ja. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej!
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.